Det är så jävla medelmåttiga. Du har en väldigt vit manlig blick. Alltså ni behöver rannsaka er själva, grabbar. Var har du fått den här teorin ifrån? Har du pratat med någon psykolog eller? Ska man förneka att rasismen finns?
Men jag förstår att du vill ha båda,
inte ska känna sig som offer.
Alltså det är ju alla rasister.
Är det något mer du vill? 18 000 palestinier har mördats.
Jordan Peterson pratar ju jättemycket ljus.
Ja, Jordan Peterson. Okej, okay, nu vet jag var, vilken skola du tillhör. Det här är verkligen bullshit alltså.
Nej,
men vänta, men låt mig bara förklara. Jag hör att ni har ett förakt för offer här.
Men jag hade också kunnat
skylla. Det är jättesorgligt.
Mentaliteten av att offer.
Er människosyn är väldigt sorglig. Ni bara, hon är offer.
Men taxichaufförer tänker väl att det är så flyktiga möten så det finns inga stakes att de berättar sina innersta hemligheter, eller?
Mm, kanske, men de var med namn. Så det var inte så här random taxichaufför i CLA. Utan det var Ali Dali.
Du har hållit i en mick, det ser jag. Du håller precis sådär som man ska hålla.
Ja, annars vill vi alltid se det.
Något har man lärt sig. Ja.
Vass mickteknik.
Det är som att du som är polis har lärt dig att hålla ett vapen.
Ja, faktiskt.
Visst, tänker jag.
Han har skjutit så mycket små barn alltså, med den pistolen.
Det lät lite sexuellt där, Alexander.
Vad sa du?
Det lät lite sexuellt där nästan.
Jaha, gjorde det. Men det här är mitt vapen.
Lärt dig att hantera. Ja, men fan, kul att ha det här.
Kul att vara här.
Ja, idag varmt sitter vi med Alexandra som är journalist och allt möjligt.
Föreläsare.
Du är föreläsare, författare,
programledare.
Jag är ingen influencer.
Alla hatar ordet, det är så kul.
Nej, men jag hatar inte
vi
ordet.
Vi är allihop liksom.
Men jag gör ju inte sådana samarbeten och sånt där. Och, utan jag är, så här, men jag är journalist och författare och programledare. Nej, jag har ingen integritet. Det tror jag inte det handlar om. Utan jag tror att influencers, de jag känner, de jobbar ju nästan heltid med olika samarbeten med olika bolag och får jättemycket pengar och det avundas man ju, kan man säga. Och tjänar jättemycket pengar och vet hur man ska göra och gör så här reels och TikToks och sånt. Jag gör ju inte det, utan jag skriver om mitt arbete och det jag brinner för och lite resor och lite sånt där. Så det finns liksom ingen strategi, det finns inga sån samarbeten, det finns inte heller någon liksom den professionalismen som de här influencers har, förstår ni? Jag har ingen agent som håller på med sånt. Eller jag har en agent som sköter mina kontrakt med tv och teater och så, men inte. Så jag skulle inte tycka att det var hemskt att bli kallad influencer. Alltså nästa gång jag kommer hit, när jag får typ 1 miljon per post, då kan ni gärna kalla mig för influencer.
Alltså det är mycket vad man lägger in i begreppet. För att om man lägger in bara så här att man influerar folk, så har du väl definitivt gjort det.
Nej, men jag har influerat långt innan sociala medier överhuvudtaget uppfanns.
Before it was cool.
Hur gjorde man då?
Hipster.
Hon skriver böcker. Eller?
Nej, men inte bara böcker. Jag har gjort tv-program innan ni föddes. 1995 debuterade jag i Sveriges Television.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Med ett eget tv-program. Och sen har jag gjort allt ifrån debattprogram till Melodifestivalen till reportage till allt möjligt, till OS, till julprogram.
Men då kan du inte varit gammal om du...
Nej, jag var inte gammal. Jag var väldigt ung och väldigt, väldigt... ja, men jag var tidigt ute helt enkelt. Ja. Så jag var 25 när jag debuterade.
Oh,
vilket program var det som Dogge Dogge Elit var med som du gjorde?
Nej, men alltså, Dogge har varit med i många av mina program. Så att det första programmet som Dogge någonsin var med i, det hette Mosaik. Jag gjorde ett program varenda tisdag kväll i Sveriges Television. Och det handlade om det mångkulturella samhället. Så det handlade om allt ifrån... Jag gjorde program i Sverige, jag drog ut statsminister Göran Persson till Rinkeby. Han hade aldrig satt sin fot där. Jag åkte och intervjuade Le Pen i Frankrike. Jag hade artister, jag hade tänkare, läkare. Det handlade om liksom krig som pågår och hur det påverkar Sverige och så vidare. Och där var Dogge säkert med flera gånger. Men Dogge var också med när jag gjorde på Flyktgalan. Han var med i ett program som heter, om språket, som heter Som sagt, om hur man skriver rap.
Just det, nej, vi reflekterar över det båda för att han är med i boken.
Han har varit med i väldigt mycket av det jag har gjort. Av den enkla anledningen därför att...
Ni var tillsammans, nej?
Nej, faktiskt inte. Då hade han inte kvalat in. Jag brukar inte intervjua mina älskare, du vet. Tycker det är lite ofräscht.
Just det.
Och sen, men han var med därför att han har också sett... liksom varit med de senaste 3 decennierna, 30 åren. Och han har alltid bra perspektiv och takes. Jag håller inte med honom, han har jättekonstiga och skruvade åsikter om ganska mycket, ska jag säga. Men till exempel i boken Papporna var han självklar. För han har ju liksom 5, 6 ska jag säga, ungar med en massa olika fruar. Och han har ju förlorat vårdnaden om vissa barn och umgänget, och han har vunnit vårdnaden om vissa barn, och han talar om det feminiserade samhället som dribblar bort och manövrerar ut männen och papporna, och det tycker jag är ett jätteviktigt perspektiv, hur männen när det kommer till vårdnaden av barn ibland känner sig missförstådda och motarbetade.
Är det det den här boken handlar om? För vi har, ju...
har du inte läst den? Vad fan gör jag här?
Victor har...
vi har hunnit läsa nästan allt. Victor har läst hela boken och jag har läst halva boken ungefär. Så det har varit väldigt intressant att du har blandat mycket stories. Vad var liksom, alltså inspirationen var att du hade skrivit Mammorna först?
Nej, men alltså, jag skrev Mammorna och sen gjorde jag en teaterföreställning och en tv-serie som heter Mammorna i våldets skugga, som jag verkligen hoppas att ni ska se, och i synnerhet du som är polis.
Just det, den gick på SVT eller?
Den går fortfarande
den
på,
går
SVT
på SVT
Play.
Ja, men då kan jag titta på den.
Ja, så det handlar om mammor som förlorat barn i dödsskjutningar. Och vart jag än åkte, för jag reste runt i hela landet och föreläste, men vart jag än kom så sa alla, men var är papporna? Var är papporna? Och då var jag ju tvungen att skriva den boken också. Så den här boken handlar om de frånvarande papporna, de frånvarande fäderna, de som inte är där för sina barn. Men det handlar också om pappor som har växt upp utan pappor. För det här är ju som en ond spiral. Ja. Förstår ni? Också våldet som går i arv, det här vet du säkert också ganska mycket om från din verklighet. Ett våld som väldigt ofta går i arv, som spiller ut, kanske som börjar i hemmets trygga vrå, spiller ut på gatan. Men också som hänger ihop med maskulinitet. Alltså 98% av alla våldsbrott begås av män. Och majoriteten av de som drabbas, alltså över 90% av de som drabbas, är också män. Så män är både gärningsmän och förövare.
Så är det, samma. Sexköp är också en sån grej, att det är framförallt män som säljer sex. Fortfarande män som är köpare, men den homosexuella marknaden är större än den straighta. Liksom.
Är det sant?
Nej, det är fler män som köper sex än män som köper sex.
Har du källa på det här?
Har du hittat på det?
Jag
tror verkligen inte på det.
Nej, men jag kan länka statistiken till det sen.
Det är bögarnas fel.
Det är bögarnas fel som man återkommer till. Men när vi läste boken så reflekterade vi lite över det, att det är så här, för att man fattar att det är fruktansvärt att växa upp utan en fadersfigur liksom, och att det är ett trauma som återgår liksom. Men vi reflekterade lite över det. Det är inte så många som har stannat upp och varit den personen som säger jag ska bryta trenden typ, utan man får lite känslan att folk ser sig ganska mycket som offer i boken. Håller du med om det?
Det varierar. Det är just...
Jag håller med om det.
Ja, du håller med om det. Nej, men det är 29 olika pappor. Och nu vet inte jag vilka ni har läst och hur ni har läst. Men det,
jag har läst hela boken. Okay, och jag skulle vilja säga att 28 eller 27 blir man liksom irriterad. Ursäkta om jag avbryter och irriterar dig. Men att de är såna offer. Att det kunde ju finnas någon form av reflektion. Det var en eller två som hade det faktiskt. Men alltså just det här, liksom, vad gjorde jag? Vad kunde jag gjort annorlunda? Eller vad, du vet... Och jag såg också att Expressen hade samma take på det som jag, en recension jag hittade också. Så var det också det, att det var ett väldigt ältande i offerskap liksom.
Aha, den här recensionen har jag aldrig läst. Alltså alla recensenter har ju hyllat boken. Ett, Låt oss slå fast det.
Ja, det var inte negativt.
Nej, men vänta. Men låt mig bara förklara om jag får svara. Två. Det är väl självklart, tänker jag, en del av den mänskliga essensen att leva i förnekelse. Att bortförklara sin egen frånvaro också. Förstår ni? Men där finns också män som själva tar ansvar. Inte minst Khalil. Som säger att det manligaste jag kan göra. Han förlorar sin son i en dödsskjutning. Han har själv suttit i fängelse i 25 år. Och han säger att det manligaste jag kan göra gentemot mina söner. Det är att säga att jag, visst jag var fattig. Visst jag utsattes för rasism. Men det var ändå jag som valde det. För majoriteten av dem som är fattiga och som utsätts för rasism, de begår inte brott.
Men nu säger jag, han äger så det verkligen. Liksom.
Exakt, så han äger det. Och det är flera stycken som gör det. Sen är det så här, det är många som inte gör det. Precis som min pappa. Som också inte ens ville... Jag kunde inte ens konfrontera honom och ifrågasätta honom hans frånvaro. Förstår ni? Det är inte konstigt. Och jag tror att kanske bär ni också mer sådana historier eller frågor där ni inte vill erkänna. Det är väldigt, väldigt mänskligt. Min upplevelse är inte riktigt att de inte vill kännas vid. Jag tror att väldigt många faktiskt är oerhört medvetna om sin egen förtretlighet och sina egna svek. Faktiskt. Inte alla, men många är det. Men hur som helst, jag försvarar inte de här papporna. Jag skrev inte den här boken för att försvara manligheten eller männen. Jag skrev den här boken för att försöka...
Anklaga.
Inte anklaga heller. Det finns ingenting i den här boken som är mina personliga åsikter. Det finns ingenting till rätta...
Jag hade velat ha mer av det, men det var lite på slutet och början kanske.
Ja, men det är bara, jag har en prolog och en epilog. Det finns ingenting av retuscherande. Jag skriver också när de har helt sjuka åsikter.
Ja, det uppskattar jag.
Det uppskattar du.
Det var lite kul.
Det är din vita blick. Du har en väldigt vit manlig blick.
Men Gustav är vitare.
Och ni två.
Vad betyder det?
Ja, jag ska förklara för dig. Alla människor, finns ingen här eller någonstans i världen som är fullkomligt opartisk. Som
absolut
är,
inte.
Som är ett oskrivet blad. Du är präglad, precis som jag är präglad, av din uppväxt och din familj. Jag är präglad av Rinkeby. Jag är präglad av att ha växt upp i en trasig familj. Jag är präglad av ett utanförskap som jag är marinerad i. Okej? Okay? Du kanske är präglad av... Vad kan du vara präglad av?
Ja, du är född i Strömstad.
De klagade ju på att jag inte hade spolat eller inte. Vad var det? För att jag är uppväxt med dass liksom, på landet.
Det är en toa typ till och med. Ja. Ett stort svart hål som man bara tittar ner i. Kattla, drake, molen.
Jag skyller i alla fall på det när jag har varit på Philips toalett som är så fin.
Men har det med att, alltså, det här med vit blick, har det med liksom, alltså, vita områden? Är det det du har att göra med?
Nej, utan den vita manliga blicken. Mm. När en man ser på en kvinna så ser ni oss med en manlig blick.
Självklart.
Tillhör man majoritetsbefolkningen så är man också per definition privilegierad, för ni slipper ärren som det innebär att komma till ett främmande land, inte kunna kulturen och inte kunna språket. När ni läser den här boken känner och tänker ni helt annorlunda än andra som läser boken, som själva har frånvarande pappor, som har växt upp i en förort, som har växt upp med krigstrauman. Förstår ni?
Självklart,
så när
självklart.
Ni säger att ingen tar på sig och alla är offer, så avslöjar det er blick. För ni blir irriterade på de här. För de är offer. De är offer. En människa kan samtidigt, och det var intressant för jag inledde med detta. En människa kan vara både gärningsman och offer samtidigt i sitt liv.
Absolut, men, och det är det som är så intressant, för att man kommer ju aldrig loss ur sitt perspektiv helt. Man kan ju försöka vara så objektiv som möjligt, men bara, alltså, när du har valt vilka du rapporterar om, så har du gjort ett journalistiskt val, och det är ju också färgat av din uppväxt. Man är ju aldrig helt objektiv. Och det som du pratar om där, just när du pratar om att de är offer, man får väl ändå, du kanske kan erkänna att du har generellt en ganska marxistisk syn. Alltså att det, folk är oppressors och sådär, eller? Att du ser folk är offer och...
Alltså jag, tyvärr måste jag säga, tyvärr, så har jag inte ens läst Marx. Så att det är säkert, det här sitter också hos dig.
Du har inte missat något jag har.
Ja, nej men alltså, nej, det här är också en projicering. Jag avundas dig som har läst Marx. Jag har inte läst Marx. Jag läste statsvetenskap, jag läste om Marx väldigt, väldigt knapphändigt. Men mitt perspektiv, det är i den här boken, det är om du vill att vi ska vara teoretiska, intersektionellt. Det blandar in kön som är det viktigaste, för jag vill förstå männen, maskuliniteten. Det blandar in klass och etnicitet och kulturer. Förstår ni? Det är den här kombon som blir en molotov cocktail väldigt, väldigt ofta. Så att jag vet inte liksom, vad Marx har med saken att göra. Men, och jag valde ja, men, också det att skriva om liksom. Männen som ingen skriver om. Det vill säga David Lagercrantz, Alex Schulman, alla skriver om sina pappor. Men deras pappor är överklassmän som själva har skrivit och verkat och varit kända och framgångsrika. De här männen i förorten är det ingen som skriver om. Eller de får sällan berätta själva hela sina historier. Deras narrativ är väldigt, väldigt vinklat väldigt ofta. Så jag la ett pappapussel där du har allt ifrån gangstrar till farsor som jobbar med omsorg. Som städar eller som jobbar inom hemtjänsten. Som praktiserar omsorg som är motsatsen till våld.
Kunde du se någon mönster? Liksom, varför är männen frånvarande? Varför kunde du se någonting?
Alltså det finns väldigt, och det finns ju inte ett svar på den frågan, och det var det som var jobbigt. Man önskar ju att världen var så enkel så att man bara kunde säga nej men de är dumma i huvudet, men det här kommer med manligheten. Att ni som är män, ni värnar inte barn och vill inte vårda dem och känner inte någon kärlek. Men det är bullshit, så kan man inte säga. Förstår ni? För att vi vet att det finns män som älskar sina barn mer än allt annat och är fantastiska fäder. Men det vi ser, det finns att det finns olika mönster. Det finns människor, de som jobbar natt, hör och häpna, som kör taxi eller städar tunnelbanestationer och sen jobbar dagar och knappt får ihop försörjningen, som inte kan vara där med och för sina barn. Sen finns det män som är så jävla giriga och egoistiska att de begår brott och hamnar i fängelse. Det är självklart deras egna val. Men som du vet i alla fall, så är kriminalitet enligt global forskning, det finns en massa skäl. Fattiga människor begår fler våldsbrott i världen. Förstår ni? För att de vill ha statussymboler, för att de känner sig liksom, de tycker världen är orättvis, de vill hämnas på den här världen. Så det finns, så jag kan inte, det är därför det är så många män i den här boken. Det är svårt att säga att det finns ett skäl.
Där går in i någonting väldigt intressant, för att du pratar om det här, alltså klassfrågan mycket, alltså så här, för att generellt sett, alltså fattiga människor begår fler brott liksom. Alltså så här, och det är också,
nej, inte fler brott, inte ekonomiskt brott.
Nej, det är så här, alltså de största ekonomiska
delarna. Jag tänkte säga det, och då är också det diktatorer det om vi pratar om de största värsta brotten är ju de mäktigaste männen som har begått
de största, släktat flest individer.
Ju faktiskt.
Och som du är inne på, ekonomiska, det är bara då är det inte ett brott längre när man flyttar företaget utan att landa.
Och du måste också exkludera pedofili, alltså sexuella övergrepp, för de begås i alla samhällsklasser.
Ja, det är sant. Det är nog ganska, utan det är väl våldsbrotten då, som är dominanta i
bland de fattiga, de utsatta och så vidare.
Ja, det är större. Och det är väl, det man säger som är en klassfråga då, eller? Att det är så här, folk begår mer våldsbrott i de lägre ekonomiska klasserna.
Där orden tar slut tar knytnävarna vid. Det finns många som, också många av de här männen, de har inget annat sätt att hävda sig än just sitt kön och sin fysiska överlägsenhet. De har inget annat. De känner att de saknar liksom ett namn, att de saknar resurser, ett hem, en bra adress eller vad det nu är. Så de tar till våldet. Våldet är deras kapital.
Och det är ju en faktor. Och sen är män en faktor som du trycker på, att män begår mer brott. Men sen så säger du att kultur inte är en faktor. Läste jag i början.
Det sa jag inte.
Kolla på citatet där i början. Men nu, pratar vi så länge, ska jag bara...
Jag tänker bara på, för det var min take mycket på det, en gemensam nämnare. Och jag har, och nu låter det bara som jag skryter allting vad jag har läst, men jag har också läst den som du nämnde, Schulmans farsa, som är en helt annan överklass, som också är frånvarande, och han är också driven av, du kallar det girighet, och jag skulle väl nästan kalla det här som nästan biologiskt, att vi liksom är så män otroligt statusdrivna liksom. Och det är väl det som är... Man märker att de har snabba pengar och liksom, trots att de kanske har barn och fru eller vad det är, så vill de ha mer, eller man kan också läsa om de som har hög status i andra länder, kommer till Sverige, hamnar på botten och så vill man uppåt liksom. Det är exakt. Mycket det där tror jag som, eller?
Ja, men jag tror att det är också väldigt manligt, den här statusjakten, statusstressen. Och jag tror också att hela, för att använda, eftersom du talar om Marx, hela det kapitalistiska projektet bygger på att vi ska bli så framgångsrika, så lyckliga och lyckade som möjligt. Och också ha liksom status för att få respekt. Förstår ni? Vi ska bo flott, män ska köra en fet bil, de ska ha en snygg fru, man ska ha en fet klocka eller vad det nu är. Så fan, hela det här, allting, ja, men, ja. Så det är bara att titta på, ni talade om influencers, kolla bara på sociala medier. Alltså allting handlar om alla de här prylarna som kostar jättemycket saker. Så det hänger ihop, så att egentligen så är det så här, det här är patriarkatet. Hela patriarkatet, sedan den första mannen föddes, så har även vi kvinnor, vi ingår i patriarkatet, krävt att männen ska vara stora, starka hjältar. De ska försvara fosterlandet, och, eller det fädernes landet, familjen, och försörja. Och är du då, om du inte uppfyller de här kraven som man, då är du en loser. Och då vill ingen ha det. Ingen på Tinder, ingen i verkligheten, nej, ingenstans. Så det jag menar är, det här är otroligt sorgligt för män. Att väldigt lätt hamna i något slags loser-träsk. Verkligen. Där ingen vill ha en. Och man inte betyder något.
Men det är väl svårt att komma ifrån också, tänker jag. För det är väl så att tjejer vill väl ha den maskulina mannen.
Det är precis det jag sa. Ja. Att vi ingår i patriarkatet. Ja. Vi kräver och förväntar oss.
Vad är alternativet då om man ska bryta den normen? Vilken typ av norm vill du ha där istället?
Nej, men jag tycker inte man kan ställa de här omänskliga kraven på männen. Att de ska vara de stora och starka och försörja. Alltså om vi kämpar för jämställdhet... Det har kvinnorna gjort, framförallt. Männen, ni har liksom suttit och skrevat och suttit med armarna i kors och typ kliat er i pungen ungefär. Okay? Alltså, så det är dags för er nu att ta över den här kampen.
Vad ska vi göra då?
Det är ju framförallt män som förändrar män. Liksom.
Om man vill ha jämställdhet, då krävs det att kvinnor ska börja få komma in i maktens salonger och tjäna lika mycket. Och männen ska få tillträde till hemmen och sina barn. Förstår ni? Utan att misstänkliggöra, såklart. Men det betyder också att man ska sänka kraven på att männen ska vara de som är de stora och starka och ska försörja, öppna dörrar och betala alla noter. För då är vi jämlika. Förstår ni?
Man ska se till att kvinnor inte alltid vinner vårdnadssyster och sådär också. Liksom att man ska jämna ut
det. Ja, för det finns de i boken. Flera av de här männen, precis som August Strindberg, vår nationalskald, som hävdade att männen blev bortdribblade och utmanövrerade ifrån barnens liv. Och misstänkliggjorde därmed, just för att de var män.
Men det här att kvinnor vill ha, jag har exakt samma känsla av att kvinnor verkligen har en maskulin man som kan skydda dem och kan vara lite tuff och stark. Och, ja, men exakt det du beskriver egentligen. Men det känns så himla, för mig i alla fall, biologiskt. Alltså det känns verkligen som att kvinnor vill ha det av biologiska...
Går du förändra? Alltså, ja.
För det är jag vet inte om jag hade varit tillsammans med dig om jag hade känt mig så trygg.
Nej, det förstår jag.
Nej, det förstår jag verkligen. Alltså. Men det är fan, han som bara skiter i toan och tar bort det.
Nej, men liksom. Alltså förstår ni, visst det kanske är biologiskt, men titta vad vi är nu. Alltså, hur länge har du tränat kampsport?
Jag har bara gått två pass liksom, i mitt liv.
Ja, förstår ni vad jag menar? Alltså, skulle det komma in en brottsling nu så tror jag sannolikheten är större att jag slår ner honom än att du gör det.
Tror du det?
Ja, men du är aggressivare än vad Victor är. Men han är större, han är fortfarande fysiskt stark.
Jag ska blötfet liksom.
Nej, men förstår ni vad jag menar? Och jag tycker att den här sortens man är fantastisk och attraktiv och ett föredöme. Mm.
Den ska ha ett
föredöme. Han sitter väldigt snabbt där, jag tänkte tvärtom.
Men, du tänkte tvärtom, nej.
Men det är fortfarande, i realiteten, hade det kommit in en rånare så hade han rest sig upp och gått in i den manliga rollen och försvarat sig. Jag lovar det, han hade gjort det är biologiskt, inte bara en social konstruktion.
Men det är inte bara biologiskt. Jag hade gått upp liksom och försvarat er också om någonting hade hänt.
Ja, men det
betyder det att jag är en man?
Nej, men det betyder att du har manliga attribut. Det betyder att du har, alltså det är det som är så intressant med feminism, för att de absolut aggressivaste feministerna, radikalfeministerna, de visar ju typiskt manliga attribut. Det är det som gör att de tar sig till de positionerna.
Varför tillskriver du...
För att aggressivitet är ett klassiskt manligt attribut.
Men det skulle jag inte vilja säga också. Det här tycker jag är väldigt, 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 väldigt lurigt faktiskt. Att tillskriva män vissa egenskaper och tillskriva kvinnor andra. Så att om man ska vara kvinna, ska man då vara blid och from och
absolut
stum
inte.
Och... Hur ska man vara?
Man får vara precis som man vill. Och det är det som är grejen, bara att det finns vissa biologiska skillnader som gör att vissa kvinnor generellt sett är mer empatiska än män. Sen så betyder inte det att båda de här egenskaperna är ju jätteviktiga. Det är viktigt att kunna vara aggressiv. Och det är viktigt att kunna vara empatisk.
Ja, men då frågar jag dig. Vem är det som har bestämt?
Ja, det är ju biologin då.
Evolutionen
var på innan. Vem är det som har bestämt? Är det som har bestämt att aggressivitet är en manlig egenskap?
Ja, men kollar man på exempel på gorillahan och hon eller vad som helst, man kan ofta se skillnaden på könen i djur. Men det, kolla, det är kurvor.
Och det
är
fysiska
liksom.
Storleken också. Vem som
det finns ju flocken. Verkligen aggressivare kvinnor än jag. Och liksom sådär, men det, i det generella, liksom, den aggressivaste kommer alltid vara en man och den mest empatiska kommer alltid vara en kvinna i liksom, fördelningskurva av, du vet. Alltså, det är ju sådana könsskillnader som bara... Jag var intresserad av att ta upp det med dig. För att, ja, det är ju väldigt... Alltså, du är ju såhär, ja, vi kan inte göra någonting och det kan man ju, men liksom...
Alltså, det är klart att man kan kompensera för det socialt genom att det, alltså, öva sig andra egenskaper.
Om man tänker så biologistiskt som ni gör, så borde man ju verkligen se till att männen fråntas alla möjligheter att umgås med kvinnor och barn.
Verkligen inte. Varför skulle man...
Nej, men om de är så aggressiva... Nej, men av det naturen. Betyder, alltså, det låter ju läskigt.
Det, men det gör
jag,
de inte.
Jag tror precis tvärtom. Alltså, jag tror att män också har en empati och en sårbarhet.
Verkligen att de
och en vilja och känsla att ta hand om. Förstår ni? Och jag tror att vi lever i en värld och ett samhälle sedan de gamla grekerna som delade upp världen i manligt och kvinnligt och lärde män, fostrade män att praktisera våld och aggression. För det är också ni tränas i att döda i militären i hela världen.
Det här som du gör ett misstag i hur du tänker. Och jag ska verkligen försöka att vara sympatisk i det med det.
Du behöver inte vara sympatisk.
Alla människor, eller alla män, har ett behov av krig och av aggressivitet. Och vill lära oss att behärska den i viss mån genom att leka. Det ser man kring grejen. Och män som är farliga är de som inte har fått utlopp för detta och som känner sig svaga. Det är de som blir skolskjutare. En man som vet att han har aggression inom sig och har lärt sig att behärska den. Alltså en krigare som inte drar sitt svärd. Liksom. Men han måste fortfarande ha ett svärd och vara medveten om det. Alltså det är så här, de farliga männen är de som är svaga. Liksom.
Jag vet inte, var har du fått den här teorin ifrån? Har du pratat med någon psykolog? Eller?
Det här kommer från Jung. Det här är ju Jordan Peterson pratar jättemycket Jung.
Ja, Jordan Peterson. Okej, nu vet jag vilken skola du tillhör. Det här är verkligen bullshit alltså. Det är jättesorgligt att säga det. Att
baserat
männen
på
föds... Nej, men alltså det här med att män föds med våld och aggressioner. Alltså det är inte alls så. Jag träffar
Men det är inte negativt. Alltså grejen är att våld betyder inte att man är en våldsam individ. Det betyder att man har våldskapital. Precis som polisen har. Sen så utövar man inte mot folk som inte förtjänar det. Men en man är ju stark om han klarar av att försvara sitt hem.
Men jag tror att det är miljö förut och arv och
miljö.
Och.
Det är både och.
Och jag tror att ni fostras till det. Och jag ser pojkar, för jag åker runt och besöker skolor och föreläser. Jag ser pojkar där man låter killar slåss på ett helt annat sätt, men säger ifrån när flickor slåss eller när flickor är våldsamma. Alltså det finns helt olika syn på hur barn får och ska bete sig i en skolklass, i en skola. Alltså pojkar, de kommer undan med att vara busiga och skrikiga och så vidare, medan flickor förväntas vara tysta. Så det handlar väldigt mycket om förväntan. Jag vet inte riktigt om det här är någonting som är någon slags biologistisk.
Men jag strider inte emot det där, för du har helt rätt i det där. Det är bara det till både och. Alltså, det är det som, alltså, forskare har aldrig kunnat sätta en procent på vad som är biologi och vad som är sociala konstruktioner.
Så du, Jordan B. Peterson, inspirerar.
Jag är inte alls lik, jag är mycket liberalare än han är.
Jag måste bara fråga dig.
Det är Carl Jung för övrigt också, inte Jordan Peterson.
Ja, Carl Jung jobbade ju med grekiska arketyper, vilket jag
absolut
vet allt om.
Alla
och de här grekiska, precis. Men det jag måste fråga dig. Så du menar att bildningen och skolväsendet i så fall egentligen ska ämna åt att kuva, dämpa och mildra den här våldsamma manligheten?
Nej. Man ska lära sig att förstå den och när den ska användas och inte vara rädd för den. Och sen så ska man
och hur
också
gör man det då i Sverige?
Kampsport är jättebra och lumpen brukade vara jättebra mansritual förr. För då fick man lära sig saker kring våld och i sammanhang och sådär.
Är lumpen bra tycker du? Att ungdomar går lumpen? Och...
Lumpen är väl jättebra, men jag förstår inte varför männen bara förväntas försvara landet. Lumpen är väl jättebra med tanke på den värld vi lever i, att man måste försvara sina gränser. Och jag har vänner som har gjort lumpen som säger att det har varit fantastiskt för att lära sig liksom gruppdynamik och ledarskap. Och jag skulle jättegärna vilja gå på Försvarsmakten ledarskapskurser. Det verkar jättekul.
Du kan bli fältartist kanske som jag.
Nej, men åker runt och skör.
Det är en kul utbildning.
Men det krävs ju. Men det är också så här, det har ju också givetvis rent liksom attitydmässigt och psykologiskt och känslomässigt påverkat männen genom historien i hela världen, att det är ni som gör lumpen och det är ni som förväntas dö för fosterlandet. Döda och dö.
Men nu är det en del kvinnor som ändå tas in också.
Och back in the day, alltså, vi var väl de första superfeministerna där och som hade vikingar. Då var det mycket kvinnor som var med och slogs.
Ja, så det, att vi har ju alltid varit, det är debatterbart faktiskt. Det är ju svårt att veta. Men poängen är att alla ska få göra lumpen.
Amazonerna kan man ju också dra upp här i sammanhanget. Det har ju funnits kvinnliga krigare i historien.
Absolut. Nej, men, och det är väl inget konstigt att kvinnor också vill försvara sitt land, eller?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Nej, men har jag sagt att det är konstigt? Nej. Alltså jag hänger inte riktigt med.
Nej,
det är klart.
Vem har sagt att det är konstigt att kvinnor skulle vilja försvara sitt land?
Alltså, nej, men att det konstigt, jag kommer från en släkt att det var mindre kvinnor som krigade liksom. Alltså,
nej. Vad sa du att?
Nej, men för du var väl inne på att varför skulle kvinnor inte vilja slåss också? Och det är klart de vill. Men så vad vill jag säga? Vi är säkert ensam.
Jag tycker att du bara tolkar mig väldigt, väldigt märkligt hela tiden. Det är som att jag inte pratar svenska.
Jag
sa ju just att det är bra att man gör lumpen och att också kvinnor skulle vara med i den här kampen. Och jag kommer alltså från en familj, nu vet inte jag var ni kommer från för familjer. Era mammor kanske är jättehögt uppsatta inom försvaret.
White trash-landet.
Just det.
Min faster Nicky var en av de första grekiska gerillasoldaterna. Av de yngsta. Hon var bara 14-15 år gammal när hon gick med bland partisaner i den grekiska motståndsrörelsen och bar vapen och försvarade landet. Och jag har förlorat flera stycken kvinnor som just har krigat för sitt land. Så att för mig är inte det här bara någon sån här illusorisk, vi ska ut i skogen och leka krig. Nej. Jag kommer från krig. Jag liksom med den historien. Och när du också blickar ut åt vad som händer i världen idag, titta på 70%, 18 000 palestinier har mördats. 70% av dem är kvinnor och barn. 70%. Så att oavsett om kvinnor är med och krigar eller inte, så är
så de
alltid
ju minst lika mycket,
de mest utsatta.
Ja, nej, det är fruktansvärt sådär. Men det leder mig in på någonting väldigt intressant också, just kring krig och sådär, för att generellt sett, män har ju under historiskt krigat mer, även om kvinnor kanske, de har lidit minst lika mycket och dött i kanske lika stor utsträckning. Men jag tycker att sjukvården är ju bättre utformad för män just eftersom män har dött mest i krig och sådär. Medans den psykiska vården generellt sett är bättre utformad för kvinnor, för att både Carl Jung och Freud hade ju framförallt kvinnliga patienter. Jag tycker det är ganska intressant i dessa tider just att se hur dåligt utformad terapi är för män liksom. Så jag hoppas att man kommer att ta sig lite längre
forskning. Jag vet inte om jag håller med dig fortfarande. Jag håller inte med dig om någonting, känns
det som. Det är så jävla kul.
Jätteroligt samtal faktiskt, just för att vi inte håller med varandra. Därför att, för att vården är utformad efter männen. Det är männen som är
Det psykiska vården,
ja. Ja, men det är ju männen som, och det är därför som man också alltid har prioriterat män för vård, och det är därför som man har missat väldigt många kapitel i kvinnors hälsa. Allt ifrån, ja, så det finns jättemycket forskning som visar att man inte har lagt lika mycket resurser, och kvinnor klagar inte lika mycket, och vi genomlider saker, och ni nyser och är typ döende. Åh, herregud.
Men där håller jag med dig, alltså, jag men, psykisk och fysisk vård, skillnad.
Och eftersom du då är biologist, så ska jag gå in på din arena och kicka lite boll där. Så är det så här, biologister, jag vet inte, ni kanske är födda så, I'm so sorry guys, verkligen jätteledsen, men ni pratar ju inte lika mycket om era känslor. Nej. Majoriteten av de som begår brott lyckas också med suicid är män. Mm. De mår alltså sämst, men det är
kvinnor
också så här,
gör fler försök dock.
Ja, men kvinnor mår ju sämre psykiskt i Sverige, vet vi, okej? Okay? Den psykiska ohälsan bland unga tjejer är högre.
Sociala
medier, men vi har en fördel. Ja, mm. Vi har en fördel. Och jag vet inte om det är biologiskt, och det var det här jag tänkte komma till dig, eller om det är arv och miljö och fostran. Men vi pratar ju, när vi träffas så här, då pratar vi hur vi mår och hur vi känner, och vi ältar. Förstår ni vad jag menar? Och vi har också lättare att visa sårbarhet och svaghet. Absolut. Som inte ni har.
Men det har inget med biologi att göra då, tycker du? Utan det är mer med
allvar. Jag menar att vi har fostrat er till det här. För du ska vara starka. Och du ska inte ringa mig och säga jag är så jävla ledsen och min tjej, hon bara skiter i mig. Eller,
men föds, om man går tillbaka till det, alltså, när killar och tjejer föds som små pojkar och flickor, då är det helt blanka blad liksom. Alltså, vi det är egentligen samma.
Nej, vi har ju de här jävla kromosomerna. Vi har ju våra kön att förhålla oss till. Det påverkar en givetvis. Alltså hormoner. Jag motsäger inte att det finns biologiska faktorer också. Förstår ni? Det gör ju någonting med mig. Liksom. När jag går runt och är plus 28 kilo och bär ett barn och ska föda det här barnet. Det är givetvis så att det är skillnad på mig och min dotters pappa. Eller hur?
Men Alexandra, innan vi hoppar förbi det bara. Jag vill bara, för att jag var med det där, vi missförstod varandra. Jag sa att alltså, den fysiska vården är designad för män. Alltså jag är med det där. Och det är därför kvinnor söker sig mer till alternativmedicin, för att de inte blir trodda. Jag är 100% med dig. Det var bara den psykiska vården som jag sa.
Men
den psykiska vården.
Tror du då att den psykiska vården för män inte är lika bra, eller tror du att det är det faktum att män handlingskraftiga utsätter andra för våld, men också sig själva för våld? Förstår ni vad jag menar? Men och att de tar sina liv och att de inte pratar om det här så mycket. Vad handlar det om? Eller
exakt
är det dåliga terapi?
Exakt det här tror jag att det handlar om. För att just eftersom i terapiformerna har varit designade för tjejer, så har man designat dem på ett sätt så att det är väldigt enkelt för kvinnor att prata om sina känslor i terapi, men det är dåligt designat för att män ska kunna prata om sina känslor. Det är det jag säger. Vården är inte gjord för att mäns behov att prata om känslor ser annorlunda ut än kvinnors behov att prata om känslor. Och för att, som ett exempel, man brukar alltid prata om, när män beskriver hur de mår dåligt, så beskriver vi nästan alltid fysiskt på ett annat sätt. Så här, hon slet ut mitt hjärta. Alltså du vet, alltså, det är mycket i kroppen. Och det har man också sett att män, när vi får fysisk beröring, utlöser mer oxytocin än kvinnor. Alltså det är viktigare för oss att bonda fysiskt än vad det är för sig. Så att terapin behöver vara designad så att män kan prata om sina känslor. Och det är annorlunda, och då återvänder.
Hur skulle man göra det då egentligen? För det är ju just det, prata. Och så, för jag är ju med på att vi har mindre behov av det eller sämre på det allt. Men vad skulle du, hur skulle man förändra psykologin då? Alltså eller terapin?
Ja, men det som man pratar om där är ju, ja, man vet inte exakt, för att det är så outforskat territorium fortfarande. Men det som man ser är så här, hur depression visar sig på olika sätt mellan män och kvinnor. Ett kriterium för att du ska vara kroniskt deprimerad är att du har känt dig nedstämd i 2 veckor. Generellt sett, men... Ja, 2 veckor som du var. Ja, precis, det har man känt.
Det är konstant, liksom. Ja, då är kroniskt deprimerad.
Men generellt sett, alltså, hur depression visar sig i män är mycket mer genom beroende. Män blir mycket mer beroende av alkoholproblem, knark. Alltså, speltorskar. Mycket vanligare än hos kvinnor. Och sen är det våld naturligtvis. Vi isolerar oss mycket mer. Och återigen, som du pratade om självmord, anledningen till att färre kvinnor dör i självmord generellt sett är att kvinnor kommunicerar mycket oftare när de ska ta livet av sig. De skriver ett sms, men gör inte det. Och män använder vapen med när de tar livet av sig. Det finns flera faktorer. Och man behöver ta hänsyn till de här grejerna.
Det är en kompis som tog sitt liv i måndags.
Ja. Nej, fy.
Det
var tråkigt.
Men det var jag tror kring det här. Men du tror att det stämmer överhuvudtaget? Eller att man kanske behöver ha en lite annan syn på terapin för att ta sig kring män?
Det är också därför jag skrev boken Var är papporna? För att man ska öppna upp och legitimera och normalisera att människor pratar om känslor. Förstår ni? Att våga vara sårbara. Igår hade jag en lussefika hemma hos mig. Det var 10 killar och vi var 3 tjejer. Och det var bara så här random. Några skådisar, några, lite allt möjligt. Alla betongblattar skulle man kunna säga på olika sätt. Och så sa jag så här, eftersom alla inte kände alla, så sa jag så här, vi har en liten runda här, vi presenterar oss för varandra så här, vad man heter och vilket läge man befinner sig i just nu, bara checkar in. Och det var så intressant. För alla var så och jag är så fruktansvärt ledsen och jag vet inte, min tjej, vi har varit tillsammans jättelänge men vi har inte ens kramat på flera månader och jag vet inte vad ska jag göra. Alltså det blev så mycket sorg, så mycket liksom, så ledsna. Vad sa du?
Så deppigt liksom. Vi skulle äta bullar och ha det trevligt bara. Alltså.
Nej, jag tycker det är trevligt när människor får vara ledsna.
Ja, men det är vackert.
Och framförallt var det så jävla coolt. För om du ser de här killarna så tänker du, wow, vilka tunga, stora, starka killar. Och att det blev en sån otroligt innerlig och fin, fast de knappt kände varandra. Och vågade vara så här små och svaga och ledsna. Och sen också, sen blev det ju galet och roligt och liksom, förstår ni? Och någon är rappare och någon är hit och dit. Man kan liksom inte ens, jag hade nästan önskat att jag kunde outa dem och filma det här sammanhanget. För det är precis mer av det vi behöver. Förstår ni? Att folk vågar säga så här, jag är så deprimerad. Och eftersom jag personligen har varit deprimerad i flera sammanhang, så kan jag säga att Sverige är ett väldigt svårt land att vara deprimerad i. För jag har ringt, då har jag ringt väldigt många vänner och bara, snälla, vi måste ses, jag mår skitdåligt, jag känner mig så ensam. Det var förra vintern. Det tog 3 dagar innan någon ringde tillbaka. Och då så sa jag till dem att ni har tur att jag inte är suicidal, för då hade jag hunnit ta mitt liv. För jag var så fruktansvärt ledsen och kände mig så ensam och så vidare. Men vi är i ett land och kanske breddgrader och det är mörkt och det är kallt. Och vi är ganska isolerade. Och sen har alla så fruktansvärt mycket att göra. Alltså folk jobbar ju jättehårt och sen ska de göra det och det. Vi lever liksom väldigt inrutade liv. Så när jag till slut fick tag på några vänner, och då, obs, jag är privilegierad. Alltså jag har förmånen att ha så fruktansvärt mycket vänner. Men om till och med jag känner så, tänk då
tänk alla andra liksom.
Nej, men förstår ni? När jag till slut i alla fall lyckades, så var det så här, men gud, det är klart vi ska boka upp en middag. Vi ses på Sturehof om 2 veckor.
Om 2 veckor? Men jag vill ju dö nu!
Om 2 veckor!
Jag kommer komma till reklamen till det. Men det, jag tycker att det är en så sjuk grej där, för att alltså, generellt sett, vi har ju levt ihop i alla tider. Vi är typ det landet med flest folk som bor själv typ. Singelhushåll liksom. Och det är så jävla konstigt liksom. För vi är inte gjorda för att bo så. Alltså man ska ju bo med familjen liksom. Man vill ju inte bo med mormor som tappar lösningen hela tiden. Men det är ändå bra för en liksom.
Ja, men det är weird, eller i alla fall rumskamrat. Eller någon
att säga liksom.
Ja, exakt. Det är därför jag är så glad liksom, jag har flyttat till ett nytt hus. Alla är så trevliga där. Alltså det är också väldigt viktigt med så här grannar. Bara så att någon checkar in. Någon säger så här, tja, hur mår du? Bara så att man stannar upp och gör det. Och det är därför som jag, för att knyta an till det vi sa tidigare, jag pratar med främlingar, pratar med alla.
Kolla dem liksom.
Nej, men mest för att jag tänker så här, alla folk går runt och är lite deppiga, lite till mans och till kvinns. Om man bara säger så här något roligt till någon eller frågar någon, kanske mildrar den här ensamheten.
Ja, men det hindrar ju på riktigt. Det finns ju folk som har sagt det, typ så här, men jag skulle ta livet av mig, sen sa någon hej på vägen och så sket jag i det. Alltså det har ju hänt. Alltså man har typ räddat, du har säkert räddat någons liv genom att säga hej till det utan att veta om det liksom.
Man hoppas, men ja,
och det är det som är så sjukt med det här. Men min point med det vi pratade om förut på förslut, för att jag är med det helt där att man ska våga visa sig sårbar och prata om sina känslor som man. Superviktigt. Utan hela min point är bara att jag tror att man måste se att mäns sätt att prata om känslor är lite annorlunda och att man kanske måste ha lite andra strategier för att komma åt män. Det är min point.
Hur pratar man om känslor då? Lär mig.
Ja, men den trenden är att man brukar beskriva saker lite mer fysiskt och man har lite andra, alltså män brukar ha lättare att prata om saker när man gör saker samtidigt. Typ aktiviteter är lite bra, alltså man behöver gå ut och skjuta paintball för att vara såhär, fan jag är ledsen att jag gjort slut med min tjej typ. Alltså vi behöver såhär, göra någonting.
Ja, men konkret exempel kan ju vara att jag och Viktor går och gymmar här nere efter den här podden. Ja. Och så sitter vi i bastun och tjötar lite grann. Du vet, såhär, man gymmar ihop, man, lite mer fysiskt liksom, att just man det. Håller på med någonting. Jag tror inte att jag ringer Viktor Och så bara, men ska vi ta en kaffe och prata känslor? Det här så funkar kanske inte.
Jag tror i alla fall. En sak på det här, jag är i och för sig intresserad av vad du har för teori, Gustav, men en jag har är ju att män har evolverat fram att vara mycket mer lösningsorienterade. Alltså det märker jag i förhållande man haft liksom, och har att kvinnor verkar ha ett väldigt behov av att prata av sig liksom. Och då tänker jag direkt att det här ska jag lösa det här problemet. Och då, de vill inte ha lösningar, de vill liksom ha nästan bara att man lyssnar liksom. Där tror jag är en skillnad. Som generellt liksom blir att jag vill ju ha råd och tips och förändring direkt.
Jag visste att jag skulle vara en man. Mm. Det är så många som har sagt, men du är en man.
Ja, du vill också ha råd och tips.
Nej, jag vill inte. Jag löser allas problem. Mm. Så fort någon kommer och säger, så här gör vi det här, tips.
Ja, men det lägger ju sen så att du har
tips. Nej, men förstår ni? Nej, men jag är så fruktansvärt lösningsorienterad. Det är därför jag inte riktigt liksom alltid kan acceptera att den här dikotomin, den här rigida uppdelningen med så här är män och så här är kvinnor. Förstår ni? Därför att jag allt för ofta hamnar i den här mansfällan. De bara, åh du är så handlingskraftig, åh du är så modig, åh du är så djärv och du vågar göra så här. Du är så manlig. Man bara, va? Vem har sagt att det här är manligt?
Men det är nog vetenskapen ändå.
Det är ingen vetenskap. Jo. Det är ingen vetenskap som säger att män är modiga och kvinnor är vadå? Vad är motsatsen?
Ja, men det är vad vi har evolverat fram. Vilka hanar som
de
fick liksom sprida sig igen vidare.
De modigaste människor jag känner i historien, i världshistorien, det är väldigt många av dem
är kvinnor. Exempel med mod,
men det är inte de som har blivit prisade.
Alltså, vad definierar mod för dig? Vad är mod för dig?
Det är mod. Det kan ju vara att offra sitt liv för andra människor. Att våga gå mot strömmen. Att höja sin röst när man vet att ingen annan håller med. Att jag sitter här och är minoritet mot tre snubbar som är kompisar som har haft det här programmet jag vet inte hur länge. Och jag
det är modigt.
Nej, men det är klart att det är modigt, förstår ni? Men jag menar inte att jag är modigast i världen. Far from that. Men det finns väldigt, väldigt många som har gjort det. Att resa sig mot liksom alla sorters våld. Även våld i hemmet. För att ta sina barn och rädda deras liv. Alltså det finns väldigt många sådana. Sen kan man säga så här, olika kända personer. Men man kan nämna så här Jeanne d'Arc eller vad det var. Men framförallt så är det så här, det är inte de kvinnorna som framförallt har prisats. Vi har ju prisat män. Ta antikens Grekland. Odysseus och Iliaden och alla de här historierna av hjältemod, Herkules och allting. Det är bara män som har lyfts fram.
Heter hon Rosa Parks? Hon var väl en modig
Rosa
kvinna?
Rosa Parks. Fantastiskt att du nämner henne. Sömmerskan på bussen som vägrar lyda de här segregationslagarna. Att svarta inte får sitta på bussen. Precis. Och det finns otaliga sådana liksom.
Jo, men och det får man väl absolut säga att kvinnor inte har dokumenterats lika väl. De har säkert gjort minst lika modiga saker genom historien.
Jag blir också allergisk mot, och det framgår också i boken, Var är papporna? Synen på bögen. Det som är fjolligt. Förstår ni? Att så fort en man inte uppfyller hårdheten och allt det här, men då kallas han för fjollig. Vad är det för något? Vad är det för kategorisering? Vi lever 2023 i ett av världens mest moderna demokratier. Män måste befrias från patriarkatets bojor. De måste få vara precis som de vill. Vill du måla dina naglar, voilà, gör vad fan du vill. Förstår ni vad jag menar? Vill du gå runt och vara liksom en liten ledsen, vad det? Alltså, förstår ni? Och kvinnor som då är framåt, som visar på framåtanda, som är som höjer sin röst, de är inte män. De är fan vanliga människor. Det är det jag menar. Så att jag har svårt för
etikettsfråga, för jag förstår att du vill inte att så här, man ska tillskriva några egenskaper att de är manliga eller kvinnliga, utan det bara finns egenskaper och vissa män har vissa kvinnor har vissa liksom. Och det är individuellt. Alltså, och jag förstår det, men det, på ett sätt spelar det nästan ingen roll. Alltså, för man kan ju säga okej, det här är en manligt kodad egenskap som dyker upp hos kvinnor, eller spelar det någon roll att man ser det så, eller att att alla kan ha vilka egenskaper som helst. Alltså, varför är det så viktigt att man, varför kan man inte säga att det är en manligt kodad egenskap att vara aggressiv, och kvinnor kan ha den också liksom? Vad är det skadliga i det?
För att jag vill riva sönder de här etiketterna som fängslar människor.
Men
varför ska det vara manligt att vara modig?
Men för att män och kvinnor, alla har väl båda de här egenskaperna, att yin och yang liksom. Att jag tänker då att man modig är väl inte en klassiskt kodad manlig egenskap?
Nej, det är ju snarare det här med
agreeableness. Okej, så säg mig enligt dig en klassiskt kodad manlig egenskap.
Autism är ju fler män. Autism. För vi har det här
sluta nu, men det är inte så roliga. Autism är ju liksom inte någon egenskap.
Ja, men det är ett skämt. Men du vet, det är laserfokuset. Ja, men det ultimata exempel som han, vet han, Hegel tog upp. Nej, det är ju en filosof. Vad heter han? Han som gjorde SVT. Hans
Hitler.
Bok.
Hitler.
Ja, ska jag citera Adolf Hitler här.
Hegel är nazistfilosofen.
Då lämnar Alexandra fort. Liksom.
Ja, han, hon och hjärnan heter den boken i alla fall. Sen gjorde han ju program också. Det är inte Anders Hansen, men skitsam. Då var det just ett superexempel på exakt det du frågade efter. Hans exempel var baseball. Liksom. Att tajma en boll så här, helt autistiskt hjärndött med din fysiska kraft. Lite starkare koppling, främre hjärna tillbaka. Och så kvinnor bättre mellan hjärnhalvorna. Göra två saker samtidigt är kvinnor generellt bättre på.
Så, hur kommer det sig att det går bättre för det svenska damlandslaget i fotboll än för männen?
För vi är det mest jämställda landet, så vi har kommit nästan längst i damfotboll.
Nej, men då menar du, då fråntar ju du dem deras kvinnlighet.
Men de skulle ju få stryka av herrlandslaget liksom. Och det är ju
delvis... Men de spelar ju mot kvinnor. Men du menar ju att de inte har den här
bollkänslan. Det var hans exempel som såg in fråga på största exemplet. Att det, där har vi lite bättre. Ja. Sen är det ju fysik framförallt då i sport.
Det är fysik, precis. Alltså, det har ju liksom fysiska färdigheter att göra och sånt man föds med. Alltså det... Eller hur?
Biologi.
Ja, men biologi. Det är ingen som säger att inte biologi... Jag sa ju just att jag har fött barn. Du kan inte... Hur fan du än anstränger dig. Kan inte du klämma fram ett barn?
Jag tror att jag får få ett barn med någon.
Nej, jag kommer aldrig få reda.
Nej, men här kan ni inte klämma fram... Nej, men förstår ni? Jag sa att jag har mens. Det har inte du.
Nej.
Du har... Vad fan har du?
Jag har säkert mens också. Jag har hormonproblem.
Näsblod.
Men eftersom det är så uppenbart, hur kan det då vara omöjligt att tänka att när vi har så tydliga biologiska skillnader kroppsligt, att det inte skulle leda till andra, alltså, beteenden också? Att det också finns beteenden som är biologiska när vi har så tydligt olika kroppar. Hur är det en konstig tanke?
Men alltså, jag tror inte att ni från början förstår grunden till min protest. Och det som gör att jag har skrivit en bok som heter Var är papporna? Som handlar om maskulinitetsnormer och machokulturer.
Det,
okay? Det handlar om vad patriarkatet gör med människor.
Skulle du kunna definiera patriarkatet som för oss idioter?
Det är väl den manshegemonin. En hegemoni som från den dagen den första människan föddes. Vad hette den första människan?
Adam.
Sen Adam föddes. Så gjorde man, han var ju först och han var ju själv. Och så gjorde man ur hans lilla revben en sekundär människa.
Nu snackar du Gustavs språk.
Som skulle stå till tjänst. Okej. Okay. Mm. Och vem var den här andra lilla människan som kom dit? Jo, men hon var ju synderskan. Mm. Så hon sabbade ju för alla kommande generationer, så man skulle kunna skylla på henne.
Ja, för hegemoni är ju dock, det är också ett marxistiskt begrepp.
Hegemoni, ska jag säga det. Absolut, och kanske marxistiskt begrepp, absolut. Du är marxist, det är bra att du försöker förespråka för din ideologi här.
Det är inte min ideologi.
Jo, men det är uppenbarligen din ideologi, eftersom du har hänvisat nu till marxismen även du hur många gånger. Men jag ska upplysa dig. Hegemoni är ett grekiskt ord. Hegemonia.
Ja, men, okay. för det kommer väl från grek, men det är myntat sen av han. Vad heter han? Guillermo något på 1930-talet.
Vad heter han?
Vad heter han? Guillermo eller något. Det är väl en italienare typ, som jag minnas. Vi får typ googla det här
men,
sen.
Men det för kan det, ju ha börjat från grekiska, det är ju skitsamma. Ja,
det är ett helt vanligt grekiskt ord som vi använder i en massa olika sammanhang. Men, och nu använder inte jag det här för att imponera på er, utan jag använder det för att bara påvisa att den här patriarkala kulturen där männen genom alla tider, i alla sammanhang, i mikro- och i makrokosmos har dominerat och fått all makt och förtur, det har också präglat synen på vårt samhälle, vilka som styr och så vidare. Förstår ni? Så det handlar inte om biologiska, och det handlar inte, för att avsluta den här diskussionen, för att jag måste gå vidare nu och praktisera mina kvinnliga uppdrag. Jag ska till tvättstugan. Precis. Så det handlar inte om att förneka biologiska egenskaper.
Okay.
Okay? Att jag är född som kvinna, att jag har bröst, att jag har liksom ett underliv som, och så vidare. Det handlar inte om detta, som givetvis också påverkar och präglar mig. Okej?
Okay? Yep.
Men okej, okay, får jag bara ställa en fråga. apropå då patriarkatet, att liksom, för här är ju då tre män och Filip är ju liksom lågavlönad, inavlad polis liksom, och vi är typ arbetslösa för att han är sån
land, varför kallar du honom inavlad?
Han är från Bullan, alltså du vet inte vad det är, men det är inavel.
Det är fan inavel.
Men alltså, vänta. Om det är inavel skapar så här vackra män,
då så, ja,
då kanske sant. Man ska börja, ja, ja,
det är därför vi säger att man ska ligga med sina kusiner.
Ja, men det är kanske verkligen,
det är inte så dumt som ni
nej,
tror
men
jag
han
testat,
är säkert men... Sveriges snyggaste polis, om man får säga så, för det här kanske det ni också upplever så, här, så får man inte säga när man är kvinna, eller?
Det är klart, du får väl säga vad du vill. Nej, men jag
min fråga var typ så här, och vi är så här arbetslösa idioter liksom.
Vi är inte arbetslösa.
Men typ.
Det här är ju ett arbete.
Ja, men vi har typ 20 betalande medlemmar. Men min poäng är i alla fall så här att du är superframgångsrik kvinna från orten eller Grekland. Eller liksom, liksom. Och då blir man ju lite så här, hur har patriarkatet missgynnat dig och gynnat oss när det känns tvärtom? Liksom, du förstår vad jag menar. Har vi inte lika möjligheter och så har du varit driven och...
Nej, men om du hade varit i mina skor, vilket du inte har varit, och jag gratulerar dig till det, så skulle du också sett hur mycket jag har behövt kämpa mot alla de här, för att jag har alltid varit, om världen, min lilla värld är en pyramid av privilegier där jag har varit längst ner i alla hierarkier, alltså som tjej längst ner, som invandrartjej i Sveriges mest stigmatiserade och fattigaste förort Rinkeby, där jag växte upp i en trasig familj utan förutsättningar och bildningar och positioner, utan arv. När jag har kämpat mig upp genom det trefaldiga förtrycket mot min egen pappa, att revoltera mot min egen pappa, min egen kultur, andra pappor i grekiska föreningen i Rinkeby, jag har skrivit om i mina böcker om ni hade läst dem. När jag talade på den grekiska föreningen i Rinkeby, då gick gubbarna ut och tog kisspaus och rökpaus. Så jag fick tala själv. Förstår ni? När jag var ordförande i elevrådet på Rinkebyskolan och pratade, då sa killen, sluta kackla, som om jag var ett djur. Förstår ni? Så jag har genom hela mitt liv konsekvent slagit mot män som har försökt stoppa mig, sätta krokben, objektifiera mig. Jag har blivit vald när jag var som mest framgångsrik till Sveriges sexigaste kvinna. Fast jag inte ens klädde av mig i tidningen. Förstår ni?
Ja, det är bra jobbat.
Det är bra jobbat utan att ha jobbat. Mm. Förstår ni? Så att jag menar, och på det sättet har jag kämpat mig upp. Jag vet allt om patriarkatet. Jag förstår att ni inte vet det.
Men alltså, min fråga
för
är
ni har gått runt och varit män. Grattis killar!
Men det har ju inte gått så bra för oss och det är tufft för oss också.
För
liksom.
Det är så jävla medelmåttiga.
Men, ja, just det. Ja, okay. Då så. Det har vi fått det och innehålla det.
Ja, men kolla, då menar jag bara så här, är det inte det man ska lära ut, en vinnarmentalitet, att inte vara ett offer? Det var min koppling på boken som skiljer dig från de männen. Liksom.
Hörru, så här är det. En av mina mest framgångsrika föreläsningspaket, eller vad man ska kalla, heter Pascal Lidos Power Hour. Där jag lär människor hur man vänder nackdelar till fördelar och hur man skaffar sig den här vinnar och jävlar anamma mentaliteten.
Mm. Okay?
Så att det handlar väldigt mycket om oss själva, men det handlar, förändringen börjar inifrån, kliché. Men det handlar också, och det hoppas jag att Filip ska hjälpa oss med, att förändra det här samhället. Alltså slipa ner fördomströsklarna, motverka allt hatet, all rasism.
Vill du avsluta den meningen? Nej, men jag tänkte, ska jag köra en tittarfråga sen, tänkte jag.
Ja, nej, men jag tänkte bara avrunda det jag sa. Att dels handlar det in, liksom, att den här förändringen börjar inifrån. Att man måste jobba med sig själv för att också, alltså, acceptera att man får vara offer. Jag hör att ni har ett förakt för offer här.
Men jag hade också kunnat
skylla... Det är jättesorgligt.
Mentaliteten har varit offer.
Er människosyn är väldigt sorglig. Ni bara, de här är offer. Ja, men de är offer. Acceptera att det finns offer. Polisen vet att det finns offer och förövare. Så, vi som har varit offer för diverse omständigheter som ingen kan ta ifrån oss, vi måste jobba med oss själva för att stärka oss själva. Okay? Och kunna förvandla de här nackdelarna till fördelar, den här utsattheten till någon slags kraft och framåtanda och så vidare. Men det handlar också om att kämpa utåt, att försöka kämpa tillsammans för att motverka det här utanförskapet, diskrimineringen, rasismen, sexismen, brottsligheten, våldet som stympar och förlamar människor.
Och du har ju lyckats göra både och, men jag menar, tänk, om vi tar exempel på mig själv då, om man kommer till Stockholm utan kontakter och kallas lantis och bonde och rasist och nazist och så liksom upplever man kvotering och så, då kan man ju också bli ett offer.
Kvotering?
Och, ja, att man kunde vara ett mothugg då liksom mot mig när jag vill fram, du vet. Och då, men jag menar bara samma sak, för nu är det ju så att vita män också gör sig det offer och jag är emot offerskapet liksom. Att, för, men jag förstår ju vad du menar, men det är väl det som är så lätt att det blir att då kommer alla ursäkter och så blir man liksom misslyckad eller loser.
Alltså det är klart att man kan vara ett offer när man identifierar sig som ett offer, är väl skillnaden. För det är klart man är ett offer när man blir utsatt för hemska grejer, men att hur man identifierar sig.
Eller hur?
Ja, att man ser sig själv som ett offer.
Man kan inte säga att kvinnor som är utsatta för sexuella trakasserier eller våldtäkter inte är offer.
Det är självklart. Självklart är det.
Jag tror, mitt exempel...
Men det är viktigt att inte identifiera sig som det sen. Eller?
Men man behöver inte... Nej, men vadå identifiera sig? Man kan ju säga att jag har blivit utsatt för våldtäkt. Kan man ju säga.
Ja, och där var jag ett offer. Men det är inte hela min identitet.
Nej, men det är inte hela mitt liv och hela min berättelse och allt jag är, såklart.
Precis. Men för vissa, men
det
kan
det
bli så.
Det handlar om dig också. Du är inte jävla offer bara för att du är lantis.
Jag vill verkligen inte
det
vara
det. Det är bara gratulera. Nej. Du har säkert haft en jättefin uppväxt och varit ute i naturen.
Försöker bara ge fler exempel.
Men jag förstår inte det här. Vem är du som är kvoterad? Alltså, berätta för mig, ring mig. Och när du ser någon som är kvoterad. Jag ser inga som är kvoterade.
Vi kan gå in i det strax. Måste vi gå vidare? För
nej, för men jag tänkte avsluta med den här tittarfrågan. För att du var ju med i Politikerbyrån tidigare. Eller jag tror det hette så på TV4.
Va?
Politikerbyrån. Ja, men du, politikerpanel i alla fall. Du satt med, det var några år sedan nu som du var med. Och ni diskuterade politik och så.
Nej, det var en nyhetspanel. Och det här var mer än 5 år sedan jag varit med.
Ja, det var rätt så många år sedan. Och då var det någon av våra tittare som skrev att du då hade varit liksom, rätt så kritisk till SD och sådär. Och jag tänkte bara ta upp det liksom, nu när de går så himla bra. Vad tycker du och tänker du kring det liksom?
Jaha, nej men vet ni. Ni har förstått vem jag är, tror jag. På den lilla stunden vi har varit tillsammans.
Ja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag är kritisk mot alla som är rasister, sexister, alla som vill praktisera olika sorters diskriminering, alla som använder hat och sprider rädsla för människor som de kollektivt anklagar och skuldbelägger. Okej? Och de kan heta vad som helst. De kan heta vad som helst. Att de skulle bli större, det är ungefär som att du frågar mig, så vad skulle hända om du levde under andra världskriget och nazisterna först började förgifta en liten pub innan de tog över makten? Gissa vad jag skulle säga. Jag skulle säga exakt samma sak. Varenda dag har vi skyldighet, oavsett hur stora de är, som bygger på hat, som ämnar människor att liksom utsätta andra för våld, för det är det de gör, det är uppvigling det de gör, okej? Okay? Alla de här som jag pratar om, som använder sig av en rasistisk retorik, okej? Okay? Oavsett hur stora eller hur små de är, så måste jag som människa, och du som människa, som försvarar demokratin, för det ingår i ditt arbete som polis. Visst gör det?
Absolut.
Det där kan ju du mycket bättre än vad jag
jo,
kan.
Jo, men det ingår ju att skydda våra grundlagar och så vidare.
Ni som är komiker, jag vet inte. Men yttrandefriheten
är det viktigaste för oss som
jag
finns.
Jag lutar mig mot polisen, för jag vet fantastiska poliser som offrar sig och riskerar sina liv för att försvara den här demokratin.
Verkligen. Vad är hotet mot demokratin?
Vad sa du?
Vad är hotet mot demokratin?
Rasism, sexism, alla sorters diskriminering är ett hot mot demokratin. Och det vet alla.
Har du fått någon liksom förståelse, skulle du säga, till varför de har ökat så himla mycket? Nu är de ju bland massor. De största partiet.
Jag vet ju jättemånga. Flera pappor i boken röstar ju på SD. Mm. Så det handlar inte bara om Sverigedemokraterna. Jag vill bara säga, om det är någon sverigedemokrat som tittar, ni har säkert jättemånga sådana tittare.
Ja, det är inte omöjligt.
Kan finnas.
Nej, men då vill jag bara säga så här. Rasism finns också inom Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, sen finns överallt. Det finns ingen som går fri. Finns inom mig, säkert kanske hos er också. Förstår ni? Det här är någonting vi måste motverka också inom oss själva. Och att det växer, och när jag säger att några papporna också röstar på SD eller liksom rasistiska partier generellt, det finns flera som sagt. Det är för att väldigt många känner sig omsprungna. De har hamnat på efterkälken. Och de vet inte vem fan de ska skylla sina misslyckanden på. Att de känner sig som losers i ett samhälle som är så hårt. Och vad gör de då? De tar till de snabba förklaringarna och säger det är kvinnornas fel, de blir incels. Eller det är blattarnas fel. Jättelätt att skylla på världens alla blattar. Vi har ingenting gemensamt, men det är bara att dra alla
oss över en kam. Är inte feminismen samma sak då? Skylla på männen liksom. Att det är emot lite oavsett liksom.
Hur menar du då?
Och framförallt så här, om man säger till de i orten att de är offer liksom, att det skadar dem liksom. Att det hämmar deras kraft att kämpa eller att bli något liksom. Att de ger upp eller att de blir
Jag förstår inte riktigt vad du menar.
Att det ändå är kört om alla är rasister och då är det ingen idé att jag försöker.
Men vad du menar att man ska förneka rasismen att den finns?
Jag vet inte, det är mer en fråga om det är något att tänka på.
Nej, men hur menar du? Det är jättekonstigt det du säger. Ska man förneka att rasismen finns för att de i orten inte ska känna sig som offer?
Alltså om man tänker så här, alla är rasister.
Är det något mer du vill?
Jag får inte något jobb för att jag heter det här. Det är kört för mig. Om man tänker så, då går man in i en
sån. Men det är ingen som tänker så. Det är ni som tänker så.
Det är att man projicerar det liksom, tänker du?
Nej, vet ni? Vi måste kalla saker vid deras rätta namn. Vi kan inte förneka fakta.
Men vad är fakta?
Vi kan inte försköna samhället för att ni ska må bättre. Förstår ni? Det går inte.
Nej, det är svårt,
att säga att det inte finns rasism och diskriminering. Nej, men det gör det. När det är enligt all forskning. Absolut. Och alla de jag pratar om. Läs mammorna också, läs taxi, så får ni se hur den dagliga rasismen som bryter ner människor ser ut. Men vet ni, de går ändå till sina jobb. Det är inte så att de ger upp. Och det är samma sak med dig. Om du är lantis och alla i Stockholm är arroganta storstadsbor som jag till exempel, huvudstadsmänniskor, och ser ner på dig. Skulle det kännas bättre för dig om jag säger ditt jävla offer? Skulle det kännas bättre för dig om jag förnekar att du har blivit utsatt och mobbad?
Jag tror att det är bättre att jag inte har några ursäkter utan gör min grej ändå. Liksom.
Det är vadå lite för ursäkter? Det är ingen som använder det här som ursäkter. Det är du som tror att någon människa använder det.
Ja, men vi har sett ganska mycket intervjuer där folk säger så här. Jag får inget jobb för att jag heter det här. Det är ganska vanligt.
Ja, det är väldigt vanligt. Diskriminering är väldigt vanligt. Och vet ni vad ni borde göra? Ni borde kämpa emot det.
Ja, men det
ni borde
vi.
Ta det på allvar. Istället för att ställa det på förövarens sida. Nej, så borde ni ställa det på de utsatta sida. Men det är väldigt talande att ni provoceras mer av de som är utsatta. Än de som utsätter andra.
Vilka är det som är utsatta?
Alltså, ni behöver rannsaka er själva.
Ja, det behöver vi säkert på många nivåer. Men bara kopplat till det här, att alla människor i Sverige har ju sett förödelsen som sker när man sköter integration dåligt för att folk inte får komma in i samhället och att det blir separata samhällen. Och så här. Vad är lösningen till det då? För att Sverigedemokraterna vill ju bara skicka hem folk igen. Hur tror du att hur får man in folk i samhället och bryter kriminaliteten?
Har ni en timme till?
Ja,
vi har det.
På riktigt, så här är det. Jag kom hit för att tala om min bok Var är papporna?
Men det var det jag grundade i, att de lät
jag
så.
Kom hit för den gratis. Jag har ägnat hittills nästan 2 timmar åt att vara här. Jag har ägnat hela mitt liv åt att prata om integration och hur man bryter segregationen och hur otroligt sorgligt det är att det växer upp barn i Sverige som får höra att de borde lära sig svenska, att de borde lära sig svensk kultur, att de borde anamma svenska seder och bruk. Men barn som aldrig någonsin får träffa svenskar i sin vardag. Segregationen är ett djupt sår för väldigt många människor. Och det här är någonting som vi alla behöver motverka. Och om ni vill höra mina 10 tips för integration, så får ni faktiskt bjuda hit mig en annan gång. För jag måste gå vidare. Jag måste göra något. Förstår ni? Jag har ägnat så mycket tid och jag måste också jobba och försörja mig. Jag lever absolut inte på bidrag. Jag lever inte på någon annan. Jag har inga sponsorer. Jag tycker inte synd om mig själv. Och jag tänker att jag tills den dagen jag dör kommer stå upp för demokrati och människovärde.
Och vi tackar så mycket för att du kom och tog din tid.
Och tack så mycket för att
ni har lyssnat. Dina böcker, vilka böcker vill du promota? Var är papperna, mammorna?
Mammorna, Bortom mammas gata heter den allra första, om man vill läsa om integration, hur man tar sig in i samhället, hur jag som den allra första i familjen, i släkten, studerade på ett universitet, hur man liksom bryter sitt eget utanförskap, eftersom ni verkar vara väldigt intresserade av det, att man inte ska fastna i offerkoftan helt enkelt. Taxi, det finns en massa, så det kan man titta på. Och så kan man titta på SVT, Mammorna i våldets skugga.
Och på Instagram så heter du ditt
Pascal
namn.
Pascalido.
In och följ Alexandra, köp hennes böcker och prenumerera på kanalen. Ha det gött och tack för att ni
lyssnade. Influencer Gustav Herden liksom. Tack så mycket.